Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och hjärtligt välkomna till podcasten I huvudet på en bombrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling.
Ja, hejsan hejsan.
Jag tänkte vi skulle börja göra lite reklam.
Ja.
Nästa vecka så ska vi vara på NK.
Ja, bokhandel.
Bokhandel, absolut. Så då åker ni allra högst upp i bokhandeln. Och vilken dag var det på?
6 april, det är en torsdag.
En torsdag 6 april. Och då är vi där. Och då kanske det är så, vi får se om vi klarar av det. Men vi kanske gör podcasten då inför publik.
Ja.
Och har du någon fråga angående hjärnan och hur du ska bli en barnbrytare eller något annat, så kan du ju bara ta med dig din fråga och gå till NK.
Ja, och det här börjar klockan 6.
Klockan 18.00 alltså på, på kvällen.
Mm.
Eller på eftermiddagen, ja, never mind.
Ja.
Om...
Och där kan man också köpa boken, ja, man precis, kan få den signerad, man kan ta en selfie med oss.
Absolut,
eller,
ja, man får, det blir ska bli jättekul helt enkelt.
Ja.
Det är vårt första bokhandelsbesök tillsammans.
Ja.
Det blir spännande. Du, om vi tar veckan i övrigt då. Först var det varmt och sen var det kallt.
Ja.
Har det hänt något spännande i din vecka?
Ja, men det har det faktiskt. Jag har träffat fantastiska människor som vanligt. Jag har träffat Jenny Holmén som har ett märke som heter Marvel som gör väldigt fina sidenblusar och så.
Oj.
Ja, och jag har faktiskt kvar med hennes armband också.
Okej. Ja. Ja, det ser ut att hemma på Östermalm.
Ja.
Du vet, de har en gränskontroll vid Slussen. Så alla som ska in på Södermalm får ta av sig alla sådana grejer. Och den här, den skulle ju åka av direkt alltså.
Nej.
Där ska det sitta en tatuering istället.
Mm. Ja, men hon är...
Det ser ut ungefär som ni tänker, hon den här Maria Montesami, hon som går under på de toffers och tofsar. Detta är en tofs, fast den är liksom...
Den är faktiskt specialgjord, det finns bara 10 stycken.
Oj, ni förstår. Liksom, först säger man att det är jättedyrt och sen säger man specialgjord. Och sen kommer alla Östermalmstanterna springande som om... Hon...
Ja, alltså förstår vilken tant jag kommer bli. Jag kanske redan är tant, men du försöker bara...
Du är ingen tant.
Diplomatiskt. Nej, men så det var jättetrevligt. Jag älskar att träffa så entreprenörer. Men som bara är så här härliga och man blir inspirerad och så. Sen så har jag kommit på världens bästa idé. Jaha. Som jag såklart inte kan avslöja.
Nej.
Men alltså jag är så himla taggad att jag typ bara vill sätta mig ner och gräva ner mig i det och bara jobba. Känns så himla kul. Alltså du vet när det bara spritter i kroppen.
Ja, men det är en bra känsla.
Känner sig inspirerad. Mm. Så att det är mina höjdpunkter.
Jag har börjat få såna här motorcykel cravings.
Oj!
För att det är ju, snart håller de på att ta bort rullgrusen. Och sen så går man in på Blocket och kollar vad det finns för motorcyklar att köpa. Och det finns ju alltid en jäkla massa motorcyklar. Och alltså åka motorcykel är, eller köra motorcykel är ju något av det häftigaste, sexigaste, coola. Alltså det är så fruktansvärt roligt. Och sen är det ju liksom så crazy farligt.
Ja, det är det faktiskt. Jag har ju stått på andra sidan på akuten.
Ja, när, när vi kommer in där linkar alltså.
Ja, precis. Så att jag vill ju inte vara en sån här som förstör festen.
Nej.
Men det är ju bra att använda alla de här skydden
absolut,
som finns.
Absolut.
Och sån här ryggplatta,
ja,
och...
Ryggplattan.
Och sånt får man ju ändå säga. Och hjälm såklart.
Problemet är ju att när man sätter på sig alla de grejerna ser man så jävla ful ut.
Ja, just det, då blir man inte så himla sexy längre.
Nej, men alltså, för jag vill ju vara liksom cool. Typ skinnjacka, ett par jeans, ett par coola skor. Kanske en hjälm.
Ja, jag fattar. Men jag förstår att man tycker om det där, ja.
Och nu har jag hittat en kompis där. Så han flödar också in, han tipsar.
Nej, så att, men, för att
så du han hetsar in mig.
Du
så
förstår
om
ju...
det är så att jag köper motorcykel kommer det liksom vara hans fel alltså.
Ja, jo men precis, vi skyller på honom redan nu. Men sen är det också viktigt att du förstår att du kan inte dö. För att vem ska jag podda med?
Nej,
då?
Nej, jag vet. Ja. Ja, men jag har inga planer på att dö.
Nej.
Bara köpa en motorcykel, bränna runt lite grann.
Ja. Var lite
problemet cool. är ju, det är ekonomiskt sätt kan det vara något av de mest dumma som finns. För att det är ju typ, man kan bara köra halva säsongen, max. Och sen är det ju så att halva säsongen sen, det är ju väldigt få dagar som det är fint väder och man är ledig och barnen är borta. Alltså, så,
det är mycket som ska...
Ja, så att man kan säga, det kostar ungefär 1 000 kronor varje gång man liksom närmar sig cykeln.
Oj.
Men det är ju å andra sidan en väldigt härlig upplevelse.
Och sen kan vi också tillägga att du bor ju faktiskt på Södermalm och har en tatuering på handleden. Så att du...
Jag passar in.
Ja.
Ja. Du, ja, det har varit en laddad vecka för mig. Så jag tänkte att vi skulle köra igång. Känns det okej?
Ja, vi kör.
Sen leda fram till en krönika som jag skrev i Breakit i veckan som fick många åsikter.
Ja.
Och det var ju så här då att 1999 så fick jag mitt första riktiga jobb på Dagens Nyheter. Och då blev jag avdelningschef och redaktör på en bilaga.
Ja.
Och jag kom liksom in på en riktig arbetsplats. Tidigare hade jag bara varit på... men jag hade liksom gjort Nöjesguiden och haft min egen... Liksom, det hade varit lite som en egen låda. Men nu här var det liksom en egen arbetsplats med... hundratals människor och jag var då ansvarig, jag var chef för en 10-15 personer.
Just det.
Och ja, men du vet, vi liksom, man kom in där och det var liksom, man förväntades vara klockan 8 och man skulle gå hem vid 5 och jag gick ju dit redan klockan 7 och gick hem klockan 7, alltså jag var där 12 till. Tycker jag var så jävla härligt att jobba på Dagens Nyheter för att alla läste ju tidningen, det var det. Liksom, jobbar man på ZTV var det ju ingen som tittade på det, men här fick man verkligen, så jag var ju jätteglad och tyckte det var jättehäftigt och sen skulle jag göra den här bilagan som hette DN på stan och den var också jättehäftig och jag var typ den häftigaste, coolaste, ballaste. Och jag bara sa så här ska vi liksom, och de här medarbetarna tittade liksom på mig och tänkte jaha, men varför är vi utav det här och sådär. Och sen så, liksom, ja, men så det blev allt trögare och trögare och trögare. Och sen så hade de då anställt en beteendevetare som skulle få det att lösas upp lite grann.
Ja.
Och då så sa hon till mig så här att liksom hon tog in mig i ett rum och så sa hon, du, dina medarbetare, de tycker väldigt illa om dig. Och då blev jag helt så, men de har ju betalt, de liksom, nej, men de tycker illa, du måste fundera lite på det här. Ja, då blev jag ju väldigt deprimerad, för jag tyckte ju själv att jag var ett stort geni.
Ja.
I alla fall. Nej, och sen så då så, och då bodde jag, då hade jag precis kommit till Stockholm, och jag har också fått lite nya ovänner, så det var inte så många som ringde i telefon, och jag hade ingen flickvän. Ja, men det var ganska tufft liksom.
Ja.
Och då så gick jag hem, och sen så, då på kvällen då tänkte jag, men jag ringer min mamma, och så berättar jag då för mig, men mamma, ja mamma, du de tycker inte om mig. Bara, och då sa mamma, Viggo, då får du skärpa dig. Och det var liksom lite så här, ja, men det kan vara en av de viktigaste sakerna som någon har sagt till mig. För det var liksom lite grann så här, ja, men du är chef, du har jävligt bra lön. Din uppgift är att få de här människorna att arbeta på ett bra sätt. Och hur ska du göra det? Ja, men dina känslor, de är inte så viktiga nu här, utan nu så ska du göra ett jobb och det jobbet ska du göras. Så då gick jag tillbaka till den här beteendevetaren och sen så sa jag då till beteendevetaren, okej, lär mig nu allt som man måste kunna för att bli världens bästa chef. Det ska vara mitt mål. Och då sa hon, om du ska tänka på de här grejerna. Ja, men då började jag då notera när folk hade klippt sig. Ja, du har klippt dig. Och sen så försökte jag komma ihåg allas barn. Ja, när de fyllde år, lite sånt där. Jag hade lite knep, jag var lite listig. Och det funkar. Det funkar jättebra. Ja, men nu, vad fint du har klippt dig, Thomas. Och Ebba, din dotter fyller år imorgon. Vad ska du ge henne? Så ägnade jag typ 2-3 minuter med varje person och se dem. Och sen var det bara, nu skriver du på det här sättet och så här ska vi göra. Det funkar skitbra. Ja, och inte mer med det. Jag har förstått att man ibland måste skärpa till sig. Ja, sen så nu så då i Breakit, som jag då skriver den här tidningen som handlar om tech, så har de några serier som heter Bakom entreprenörernas baksida. Och då har det varit en massa entreprenörer som har ångest och de gnäller och det har varit massa grit och dit med dem och man tycker så. Och så att det liksom följde lite på min lott att skriva då ett svar på det här. Och då skrev jag, sluta gnäll. Och inte nog med att jag lutar mig mot min mamma, jag lutar mig även mot den här boken, Yuval Hararis bok. Och han beskriver ju då att för 200 år sedan, om man hade sagt till någon riddare som var i det heliga kriget att det här känns inte bra, då skulle han bli helt liksom, alltså han skulle bara bli helt, vi har ju ett uppdrag, vi ska ska vi slakta de här människorna, punkt slut liksom. Och vårt huvud kommer också ryka. Alltså det här med att vi tänker så mycket på våra känslor, det är någonting, det är en ganska ny företeelse. Alltså bara 100 år tillbaka var det ju inte så många som brydde sig om känslor.
Nej.
Så då försökte jag sätta in det här i liksom ett historiskt perspektiv och förklara då. Och det tråkiga var ju att alla de här människorna då som jag tänkte, ja men lite sympati, men alltså de fortsatte ju gnälla.
Ja.
Alltså det var jättemycket gnäll på Facebook och... Och liksom, oh, skandal, hur kan Breakit publicera en sån här idiot? Och, Varför har vi sånt stort behov att gnälla 2017 när vi aldrig har haft det bättre?
Ja.
Det är... Vad är ditt svar, Katarina?
Det är en väldigt bra fråga. Jag tror just att det är att vi har det så bra att man inte sätter saker i perspektiv. Om jag sätter mitt eget liv så... har ju faktiskt upplevt en del och det har inte alltid varit jättelätt och så. Och jag tror att det är det som har gjort mig till den jag är. För ja, jag är uppfostrad med att inte gnälla utan att man kör, man köttar och så ja, biter man ihop liksom. För att livet är inte enkelt, livet är inte rättvist utan tvärtom, det är väldigt orättvist. Men det är du som sätter upp dina mål och det är du som får kämpa. Det finns också alltid någon som har det värre. Jag kan jämföra det med mina släktingar till exempel. Så när jag växte upp så var det krig i Kroatien. Och då var en stor del av min familj drabbad. Så de levde liksom som flyktingar. Hela deras by blev liksom jämnad med marken och sådana saker. Och då kände jag alltid så här att jag har fått en chans i livet. Jag får gå till skolan. Mina kusiner kunde inte alltid göra det utan de förlorade stor del av sin skoltid. De fick leva nere i en källare. Min kusin berättade att en gång hon skulle gå till skolan för att hon tjatade på sina föräldrar. De ville inte att hon skulle gå upp för att hon kastade granater. Och så var hon så här, nej men jag vill gå till skolan. Liksom, så här, det hade gått flera veckor som hon hade varit i den här i skyddsrummet. Och sen så går hon upp jättepeppad och går till skolan. Och sen så landar en granat kanske 20 meter från henne. Och hon flyger liksom av den här tryckvågen. Och så får hon gå tillbaka ner i källan. Jätteledsen att hon inte fick gå till skolan. Sen har jag ju rest lite över världen. Jag har varit i Indien, jobbat mot barnarbete. Suttit på jordgolv, du vet så här. Och samma sak, varit i Tanzania. Läst global hälsa liksom. Sett hur det är att... Är man mitt ute på vischan och så kanske man får en machete i benet. Då kan det liksom hänga och dingla. Och det är inte säkert att man når ett sjukhus i tid. Vi träffade på en sån patient när vi var ute på motsvarande liten vårdcentral. Och du kan ju tänka dig själv när man ser en människa där benet hänger och dinglar.
Det låter jobbigt. Ja, det... Jag har faktiskt varit på akuten och sett det en gång. Fast det var en tant på Östermalm som hade dansat sönder benet. Men det såg ändå jobbigt ut om jag tycker mig så.
Ja, och det som hände var att han blödde ju såklart jättemycket och behövde komma till ett riktigt sjukhus. Och då så gjorde hans lyckliga stjärna att vi var där. För då fick vi ju ta honom i bilen och köra honom. Men annars hade ju inte det varit en möjlighet. Så vi kanske körde i 2 timmar. Och sen så kom vi till ett sjukhus och så fick han hjälp. Jag vet inte hur det gick sen. Men det blir också så här, när man har sett den typen av saker. Man har liksom upplevt det själv. Jag har ju fortfarande alltid haft möjligheten att ta en flygbiljett tillbaka. Så att jag har ju liksom inte varit alltså, drabbad så som de människorna. Men när man ändå ser människor leva väldigt svårt, väldigt hårt. Så tycker jag att, hur ska jag säga, det minskar ens eget behov av att klaga. För att man sätter saker i perspektiv. Och så blir man lycklig för det lilla så här att, ja men mitt ben hänger inte och dinglar. Och jag håller inte på att dö.
Jag har en känsla av att vi i Sverige, det är lite grann som att vi tar ut katastrofen i förtid. Alltså på något sätt är det... Liksom, ja, men det är precis som att ja, det, jag är rädd för att gå konkurs. Ja, men, alltså, när du går konkurs, det är då du ska vara rädd. Eller, det är då du ska liksom vara skärpt. Fram till konkursen så ska du ju... Ja, men, det är väl klart att man ska undvika konkurs naturligtvis. Men, konkurs är ju inte... Det är värre att bli av med ett ben än gå i konkurs. Åtminstone tycker jag det.
Alltså. Jo, men alltså, det är det jag tror man behöver perspektiv. Jag kommer ihåg när jag var student på läkarlinjen så spenderade jag typ 2 veckor tror jag eller något på så här hjärntumörsavdelningen. Och ja, det var ju väldigt intressant. Men det är kanske det tyngsta jag någonsin varit med om. För att man träffar liksom familjer som är på väg att slås i spillror för att deras anhörig liksom har en tumör som man kanske inte kan göra någonting åt. Och de kommer att dö. Och det kan vara en mamma som har 3 barn, jättelycklig, lever ett fint liv. Så upptäcker man det här, så vet man att hon kommer att dö snart. Och återigen, livet är orättvist. Så att jag brukar alltid tänka så här att när jag är i en situation som känns svår, så tänker jag alltid så här att men mina ben är på plats, jag har ingen hjärntumör, jag är frisk, jag har liksom fantastisk familj, jag lever i Stockholm, ett av världens liksom bästa länder, bästa städer för det jag gör. Och jag tror på att det är viktigt att sätta saker i relation liksom, till andra grejer. Och jag tror också att de som gnäller mycket och tycker att de har så svårt, de behöver uppleva mer. De behöver faktiskt vidga sina vyer, resa mera och se världen från ett annat perspektiv. För att förstå hur bra man har det. Och sen är det faktiskt så att man får bita ihop ibland liksom. Och kämpa.
Alltså, kämpa. Ja. Men vad bra. Jag tycker vi behöver att de här människorna som klagar, nu har de fått lite tillsalt i sin son. Nu låter vi dem vara.
Och nu tycker jag att det kommer vara så himla roligt. Om folk nu skickar in någonting, att de blir sura eller klagar. För det är faktiskt det som är lite roligt tycker jag, nu när jag fick läsa de här kommentarerna på din krönika. Att du skriver om att sluta klaga. Och vad är det första människor gör? Jo, de skriver till dig och klagar. Så att det finns en paradox, lite humor. Man ska vara lite manjana, vara lite glad, uppskatta livet. Att man har 2 armar, 2 ben och värdesätta livet.
Du har också ett fantastiskt huvud.
Tack snälla.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, Viggo, då tänkte jag att vi kan ju fortsätta lite på det här ämnet, hur ska jag säga, entreprenörskap och hur man blir bäst, helt enkelt.
På det intresserar mig.
Ja, man gör. Och då är det faktiskt en annan höjdpunkt som jag hade den här veckan. Och det är att jag träffade en som heter Anders Eriksson som har skrivit en bok som heter Peak. Och man kan säga att Anders är lite mannen bakom 10 000 timmars regeln.
Okej. Så det är han med att de har snott den av honom helt enkelt.
Ja, så är det. Så då fick jag faktiskt träffa honom.
Kan du förlåt berätta 10 000 timmars regeln? Vad är liksom grunden?
Vad är det? Jo, men det är så här att om man gör kvalificerad träning, som man säger, alltså utmanande träning i 10 000 timmar på en grej, det kan vara att liksom spela fiol eller spela fotboll eller någonting, då kan man bli expert på det här.
Och kvalificerad träning, kan du
utveckla det? Och det betyder helt enkelt att vad heter det? Om jag vill bli bäst på att spela piano till exempel, då kan inte jag spela Blinker lilla stjärna i 10 000 timmar.
Nej, det räcker inte alltså.
Nej, för det kommer inte göra mig till en expert, utan jag måste hela tiden spela en svårare och svårare låt.
Så tränaren är viktig om man ska nå det här helt enkelt.
Ja, men precis. Och det som var lite roligt då med att träffa Anders, det är ju det här, och vi har ju faktiskt haft den här diskussionen för inte så länge sedan i podden, att är det gener som gör att man blir bra och expert på någonting, eller är det då träning och så? Och från Anders värld så kommer också det här uttrycket att experts are not born, they are made.
Mm.
Och då så var ju jag såklart tvungen att fråga Anders hur han ser på gener.
Exakt.
Eftersom vi har ju diskuterat Torkel Klingbergs...
Du har ju varit lite genförespråkare här
tidigare. Ja, nu på sista tiden.
Men du har glidit över lite.
Ja, precis. Mm. Alltså jag har ju varit mycket på det här att ja, men tränar man tillräckligt så... i allt möjligt och så. Det är bara för att jag tycker om att tänka så. Att det inte ska vara kört liksom, att man fick vissa gener. Men sen så har jag varit tvungen att liksom ändra lite mitt tänk. Fast jag egentligen inte vill det.
Nej, det kallas för verkligheten.
Ja, precis. Och då tycker jag ändå att det har presenterat studier och evidens för att gener ändå påverkar oss. Och jag tycker att Torkel skriver det väldigt fint i sin senaste bok som heter... typ hjärna, gener och jävla anamma. Och så säger ju han så här att har man vissa gener så kan man till exempel lära sig 3 gånger snabbare. Och det är orättvist. Så. Och då diskuterar jag det här med Anders, liksom, vad tycker du? Och han höll ändå inte med mig liksom, att gener hade den här påverkan. Och han ville se mer evidens och han hade inte läst Torkels senaste bok. Så att vi kom in i en ganska hetsig forskardiskussion
faktiskt. Spännande,
ja, spännande. Vilket jag tycker var jättekul. Och han tyckte också att det var kul. Och så var det ju så att jag hade ju då inte läst hans bok eftersom den precis då hade kommit ut. Så att jag köpte den där och då. Och han hade inte läst Torkels bok, så att det blev liksom vår hemläxa.
Diskussionen lär fortsätta.
Ja, precis. Men det som jag tyckte var lite konstigt i hans argumentation, det var nämligen så här, att jag sa så här, att Usain Bolt, han som springer snabbast i världen, han har ju bättre förutsättningar än vad jag har att springa snabbt. För att han är ju liksom väldigt lång. Plus att han är man. Och de här sakerna gör att om man tittar på vad är det som får dig att springa snabbt, så är det ju att du måste ha muskler. Och då säger man att det är tvärsnittsytan på muskeln som gör att du kan utveckla mycket kraft, det vill säga springa snabbt. Och det betyder att muskeln är enkelt sett då större om man är typ 2 meter lång och man, kontra om man är 1,68,5 och kvinna.
Och är du 1,68,5 eller?
Ja, precis.
Okej, fortsätt.
Ja. Viktigt med den halva. Ja, och det höll han ju med om. Och då säger han plötsligt så här, ja, det är ett undantag. Alltså för då det här att träning kanske inte alltid hjälper. För att jag sa så här att om jag och Usain tränar lika bra, lika mycket och sådär, så kommer han ändå bli bättre. Ja, men... Han kommer ändå springa snabbare. Och
men skulle man kunna, fast man kan ju mäta det på olika sätt, för han kanske springer snabbast, men det är klart att han har längre ben, men du skulle ju kunna, alltså man jämför
våra förutsättningar.
Förutsättningar, ja, så skulle,
men det gör man ju inte om du springer ett OS-lopp liksom. Nej, utan det är ju den som kommer.
Men lite, kan du utveckla tävlandet också?
Ja, det skulle man kunna göra.
Det är det jag brukar säga i bombrytarna, man ska alltid fundera på hur man kan ändra på reglerna så att det passar en själv.
Jag kanske är snabbast i världen bland alla kvinnor som är 1,68,5.
Det är absolut. Vet vi inte. Tyvärr hade det ju blivit ganska många tävlingar då.
Ja, ja.
För det är 68, 68,5.
Ja, jag vet.
70, det är väldigt
mycket. Man kanske får liksom bestämma om man ska till 68 eller 69 och inte köra på halvstorlekar. Men ja, så fortsätter vi den här diskussionen. Och sen så sa, när jag sa det här då om att har man vissa gener så lär man sig snabbare. Och då säger han så här, han bara, ja, men är det generaliserbart till allt? Så här, att om man då lär sig snabbare i matte och läs, alltså, och läsning, vilket studier då har visat, blir man också bättre på fotboll? Och då sa jag så här, nej, det har jag inte sagt. Och då tyckte jag att det var så konstigt att han ifrågasatte alltså de här studierna, så här, generaliserbarhet, för att det är ju inte det handlar om. Utan man upptäcker ju vissa saker. Och så får man ju säga då så här, att men generna spelar roll här. Men på samma sätt så är det ju inte generaliserbart heller att bara för att du är lång som Usain Bolt så kommer du ju inte kunna bli toppgymnast, utan du har ju bäst förutsättningar för kanske löpning och höjdhopp, men det betyder ju inte att du kommer bli bäst på gymnastik eller konståkning.
Nej.
Där det är typ tvärtom, att man ska hellre vara lite liten och nät. Så att jag tyckte att det var lite konstigt argument, men...
Hur slutade diskussionen då? Var ni liksom... Var det liksom aggressivt eller var det positivt? Eller?
Nej, men han avslutade med faktiskt att säga så här, vad roligt det var att diskutera med mig och vad kul att du inte är arg. Och då sa jag så här, jag bara, nej, men jag älskar såna här diskussioner. Sen så tänkte jag då så här, om man vill ha lite konkreta tips ändå från Anders synvinkel, så säger han så här att om man vill bli bäst så ska man ett, vänta i på att hitta det du är bra på. Mm-hmm. För det kan ju ta evigheter, så här, hej, vad är jag bra på? Utan man ska liksom bestämma sig så här, nej men nu vill jag bli bra på det här. Typ som du bestämde dig för att bli världens bästa chef. Du var ju inte det.
Nej, från början. Inte. Men jag blev ganska bra faktiskt. Men sen, det mätte sen efteråt faktiskt. Ja. Att jag,
Precis, och då väntade du inte på att hitta något du var bra på, utan det var ju tvärtom. Du sa så här, nu ska jag bli bra på det här.
Jag var dålig och ville bli bra.
Ja, och lyssna på det här. Steg nummer två, öva på det du är dålig på. Och då gjorde du ju det. Så det, där fick du också...
Det var check i den rutan
också. Rätt. Ja.
Öva på det du är dålig på.
Ja. Och det här är faktiskt lite intressant, för det är annan forskning som säger att man ska öva på det man är bra på, så att man blir ännu bättre på det. Steg nummer tre, skaffa en bra lärare.
Det hade jag där också, Ankan.
Ja, vi tackar Ankan med Ankan. Tre starka hej.
Hej.
Ja. och sen sist men inte minst, lär dig själv att se dina brister.
Det kanske är det svåraste.
Ja, men det är här man ska vara ödmjuk. Och det är faktiskt det man ser hos många experter, att man hela tiden, låt säga att man håller en presentation, så bara, men det där gjorde jag inte så bra, så går man hem och tänker på det och så tänker man, hur ska jag göra bättre nästa gång. Så att det är lite konkreta tips då, hur man kan bli bättre.
Ja, men fantastiskt.
Ja.
Kära vänner, det var allt vi höll bjuda på den här veckan. Ja. Och är du i Stockholm nästa vecka, så på torsdag klockan 18, var är vi då?
Vi är på NK Bokhandel.
Och den ligger högst upp i det fina varuhuset. Kanske det finaste varuhuset i Sverige, finns det en del som tycker. Inte alla, men jag tillhör nog dem, har varit väldigt kär i NK. Och bokhandeln är jättetrevlig. Och vi är där, och vi kommer kanske podda, och du kan ställa din fråga, köpa bok.
Man kan mejla också till banbrytaren@gmail.com om man vill att vi ska prata om någonting, om man inte kan vara där.
Exakt.
Ja.
Och nu så är det helg, jag ska åka till Norrköping på vin och sprit och matmässa, och gud, folk trevligt. Och folka mig. Och vad ska du göra nu?
Jag ska träffa lite vänner ikväll, och sen ska jag lite av varje helgen.
Låter bra. Jobba nu inte för mycket, utan njut av helgen, och hoppas att solen tittar fram. Ligger vi där och solar lite.
Ja,
puss och kram.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.